Så det är inte bara någonting, det bör inte vara slentrian. Det kan lätt bli så, och det är väl okej också. Idag blir det spännande idag, tycker jag. Ska prata om fasta och bön. Ska vi se om jag får igång bild här bara. Jag är inte sån som Daniel. Han brukar ju skicka ner bilden till teknikerna ner, så det brukar alltid fungera. Men det funkar här då. Han hälsar så gott, han är på jobbet, han kommer till församlingsmötet. Men vi får klara oss så länge. Och fasta och bön del 2. Jag har tänkt prata lite grann om, måste man fasta? Eller vill jag fasta? Och vad är det för någonting? Och hur ska man relatera till fasta? Och när man tänker på fasta, så är det ju viktigt att man är i någon form av, man håller lite nyktert tillstånd när man tänker på det. Och min son sa ju till mig i höstas, så berättade jag att han karaktäriserar mig med 3 T. Det är tro, trams och träning. Men nu har han kommit med ett nytt uttryck, för det finns ju en gammal god julsång som Adolfsson och Falk har spelat in, Mer jul. I alldeles i början så sjunger de att man ska vara måttfull och balanserad. Och när den spelades för första gången innan jul här, så sa han, åh, pappa, det är ju du. Han höll liksom inte riktigt med om det. Så att jag är all in. Så är det godisätning, så är det att äta upp hela skålen. Är det popcorn, så är det hela nävar, hela munnen full. Och titta på film, jag ser inte bara en, jag vill se 2, kanske 3. När jag tar mig an någonting, så gör det fullt ut. Måttfull och balanserad är en dygd, tror jag. Jag tror att det är bra att vara måttfull och balanserad, så att jag är inte stolt över det, men man har ju saker i livet där man kan jobba på, man kan bli bättre. Så att min son har sett det, och då är det väl sant, för han har ju sett mig under några år här nu då. Fasta är ju ett sätt att göra det här då. Fasta är ju, det är ju först och främst att avstå från mat och dryck i någon form, fullt ut många dagar eller få dagar. Det är inte samma sak som avhållsamhet. Ibland så predikas det så här, vi avhåller oss lite från tv några kvällar, fasta från tv. Det är avhållsamhet, och det är jättebra. Kan man avhålla sig från saker, och så kan man läsa Bibeln och be. Fasta är någonting annat. Under tiden man fastar så avhåller man sig också, för att få tid att söka Gud och så här. Så att vi ska inte, jag vill bara börja med, vi ska inte blanda ihop de olika sakerna. Men en intressant fråga som jag ställer mig, det är, måste jag fasta? Och i sådana fall, kan man ha en motfråga? Är det en motpol? Vill jag fasta? Måste det vara olika saker? Är det olika saker? Min tro på Jesus Kristus, jag har gjort honom till min herre i mitt liv. Det har blivit liksom en relation. Så när jag tackade ja till honom, jag sa ja, jag vill att du flyttar i mitt hjärta. Det var en process som kom långsamt till mig under ett års tid ungefär. När jag liksom till slut kapitulerade och sa, ja, Jesus, jag vill att du flyttar in. Jag vill att du är herre i mitt liv. Och den här relationen som blir, han flyttar ju in i mitt hjärta, han bor där. Jag kan prata med honom, jag kan umgås med honom. Jag kan läsa i hans ord vad han har sagt och vad han vill och tänker. Och jag kan höra han tala genom andra människor. Det är så långt ifrån religion man kan komma. Det är lika långt mellan öster och väster som det är mellan relation och religion. Är ni med mig? Det är väldigt viktigt här att man tänker att, ja, min tro på Gud, det är inga formler eller former. Jag måste inte stå upp och sitta ner, även om det är väldigt behagligt. Som jag sa här nere i förbönen innan, så brukar vi alltid avsluta med en bön. Vi håller varandra handen i ring. Och så gjorde vi inte det, och jag sa, nu kör vi. Då stack Stina ut. Och så sa jag så här, vänta lite. En liten ritual här som jag tycker är ganska bra. Kan vi inte göra det då? Så man kan ju ha goda vanor också. Var inte det det viktiga? Det hade gått alldeles utmärkt att springa upp och fortsätta. Det är inte det jag hoppas att ni är med på vad jag skulle säga här. Och det här med relation. Om man tar en liknelse då. Om man tänker så här att min hustru. Ja, det är rätt bild, va? Liknelse. Du är min hustru, Ann-Sofie. Anso. Jag är din man. Vi har gift oss. Och så, kom här. Det här visste du inte om, tror jag. Nej. Har du ringen på dig? Jag visste inte ens vilken hand det satt på. Ja, just det. Ja, ibland har hon en annan ring, fast det är på den handen du byter. Men vi har ju liksom en... Ja, det är en annan ring, är det. Ja, ja, så är det. Vi har en relation. Och enligt i lagens bemärkelse så är vi gifta. Så att det är liksom både lagligt gifta, och vi har en relation som gifta, och vi har ingått förbund med Gud. Så det är en tretvingad tråd som håller ihop oss, och det får man kämpa med, och att det håller så. Och den här relationen, tack så mycket. Det är en relation som jag offentligt har talat om när jag gifte mig. Och så man får stå till svars där, och så får man tala om att jag vill älska Ann-Sofie. Och jag får liksom jobba på den här relationen. Och det är ju mitt hjärta som gör att jag vill ha en relation med Ann-Sofie. Och det gör att jag vill krama lite på henne. Ja, jag vill pussa lite på henne. Ja, ibland vill jag klämma lite på henne. Hon är lite mjuk, tycker jag är gott. Så här, det är bra. Så jag uppskattar inte fasta. Jag vill prata med dig. Och jag tror att det är viktigt att ska man jobba, alltså det är inte, om jag måste ju inte krama Ann-Sofie. Jag måste ju inte pussa på dig. Jag måste ju inte prata med dig. Men jag vill ju göra det, för att jag har en relation med dig, och jag har ju valt att älska dig. Och därför vill jag umgås med dig. Därför vill jag vara intim med dig. Jag vill prata med dig om allt mellan himmel och jord. Och på nästa bild står det så här: förtroliga samtal. Ja, det måste man ju inte heller. Man kan ju ingå ett lagligt kontrakt, och så kör man, och så lever man, och så gör man massa saker, och så vi är gifta, vi deklarerar ihop och äger saker ihop och så här. Men en förutsättning för att vi ska bli förtroliga, att få en god relation och liksom få det här djup vänskapen som nästan börjar bli läskigt. Nu har vi varit gifta i 21 år. Det är ju sådär medellångt. Jag tror det är det Nylon det heter? Eller, ja, Nylon är det. Så våran dotter och Rickard, de har ju bomull ett år. Nylon låter ju inte mycket mer, fast det är 21 år istället för ett år sedan. Nu börjar det vara så att när vi pratar hemma eller det händer någonting, så säger vi kommentarer samtidigt, samma kommentar oberoende av varandra. Det är lite läskigt. Det känns bara, vad är det här? Liksom. Och när Christian kommer hem efter skolan, så är jag hemma först oftast, och så ställer jag frågor och så säger jag saker. Sen kommer du hem några timmar senare, så när du träffar Christian så ställer du samma frågor liksom ordagrant, och när han säger någonting så svarar du nästan samma sak. Det är att bli väldigt intim, att ha en fördjupad relation och veta den andra utan och innan, och det uppnår man ju inte om man inte vill. Man kan ju inte liksom lagstadga i Sveriges rikes lag att ja, man måste prata 5 minuter om dagen, morgon och kväll. Och en gång på lördag ska man ha äktenskapstid, har man en timme, då ska man dricka kaffe och prata om de här sakerna. Det funkar ju inte riktigt så om man vill ha en relation. Jag måste inte detta. Jag vill det. Och jag måste ju inte förlåta dig om vi bråkar eller så här, men jag vill ju det för att upprätthålla den här relationen. Jag måste ingenting. Men det får ju konsekvenser på våran relation. Och mitt agerande bygger på att jag är öppen och naken i hurdan jag är och vad jag tänker och tycker och känner. Och att jag ger av mig själv till Ann-Sofie, och hon ger tillbaka till mig. I den riktningen går kärleksrelationen. Och på samma sätt är det med min relation till Gud. Jag hoppas att ni har en samma bild av Gud, samma gudsbild. Det är viktigt vilken bild man har av Gud, om man tänker sig att han är nog ändå lite arg. Han vill nog ändå att jag ska göra vissa saker för att behaga honom. Alltså måste jag göra det. Nej, men jag vill göra det för att det behagar honom. Det behagar ju dig när jag talar ditt kärleksspråk. Jag håller på att glömma av vilka de är. Nej, men du älskar ju när man ger gåvor och de ska vara fint inslagna, och det spelar liksom ingen roll vad som är i, oftast. Det är ju inget måste, men jag gör det, jag behagar dig och du känner dig uppskattad. Jag tror att Gud på samma sätt, när vi lovsjunger honom, när vi har en hel liksom vecka med bön och lovsång en hel kväll, och det är liksom 10 personer som är här från klockan 3 på förmiddagen till klockan 11 på kvällen. Någonstans där, va? Så, nej. Från 15 till 23. Då tror jag tror att ni behagar Gud. Jag tror att han gillar det. Och hela Guds frälsningsplan utgår ju från den fria viljan. Jag vill ha Gud som min herre. Jag tackar ja till erbjudandet. Och det är, han har gjort allting möjligt för mig att bara ta emot. Och kärlek är den här grundläggande egenskapen. Precis som att jag ger till Ann-Sofie, så ger jag mig själv till Gud. Du ger ju dig tillbaka till mig. Det blir liksom per automatik. Eller, det är något automagiskt som vi brukar säga hemma. Och Gud, han kommer och möter den som ber. Alla människor som åkallar hans namn blir frälst. Och han hör böner så fort de är bädda. Och om man nu då vill ha en intim relation med Gud, ja, då tror jag att man ska ge sig hän till honom. Om man älskar någon, då kan man ju tänka sig att göra precis vad som helst. Jag kommer ihåg när vi var nykära. Jag pratade i timtal i telefon. Jag tycker det är bland det värsta jag vet än idag. Jag tycker inte om att prata i telefon. Jag gillar inte det. Vi låg, och det var på den tiden man hade sån här snurra och lång sån här telefonsladd som var trasslig. Fick man ha förlängningskabel genom lägenheten där jag bodde för att jag skulle ha den inne på rummet och ligga och prata till 3 på natten. Så kom jag upp till skolan, gick på gymnasiet. Men det gick ju bra, för man kan göra precis vad som helst. Man kan uthärda vad som helst. Man kan liksom till och med tänka sig att få liksom små spädbarn ihop och kämpa. De ska födas, och jag ser 3 stycken som bara sitter här borta och bara är så fina. Man vill ju det. Och det är en fantastisk gåva. Och man uthärdar vad som helst. Kärleken uthärdar vad som helst. Den genomlider vad som helst. Den tror allting. Den vill allting. Och eftersom att Gud är ande, så ska vi ju liksom tillbe honom i ande och sanning. Och då måste vi behaga honom på det sättet. Jag vill komma till honom på det sättet som han önskar. Och det är någonting som händer när man fastar och ber. Man avstår från mat. Vissa fastar, det avstår man både från mat och dryck. Både vatten och mat. Man kanske till och med upp till 3 dagar. Jag ska läsa kort om Ester sen. För att söka Gud. Man svälter sin kropp för att göda sin ande. Jag tycker det är ett fantastiskt uttryck. Att svälta sin kropp för att göda sin ande. För jag gör precis vad som helst. Jag vill komma närmare dig, Gud. Jag vill höra mer från dig. Jag vill veta vilka tankar du har för mig. Vilka drömmar har du för mig? Jag vill ha ett bönesvar. Jag längtar efter ett helande. Jag vill gå en extra mil. Jag vill behaga dig på allt sätt jag vill. Det vill jag göra för dig också, Ann-Sofie. Även om det går hur dåligt som helst ibland, så vill jag det, jag försöker. Jag måste inte, men man försöker ju. Så misslyckas man, då får man försöka igen. Och man har ju hur mycket förlåtelse som helst. Är det 7x77 eller 7x70? Så är det. Ja, ibland så glömmer man av även sådana viktiga saker. Hur många gånger det är. Det är ju så många gånger som man kan inte räkna det. Det går inte knappt slå på mina räknare. Så att därför så tänker jag på fasta. Och om man tittar i Jesaja 58, det är ett kapitel. Vi ska läsa några, jag ska visa er några verser här. Jesaja 58 beskriver fasta i Gamla testamentet, vad som är rätt och riktig fasta och hur Gud behagas. Ungefär så som första Korintierbrevet 13 beskriver vad kärleken är. Kärlekens lov har vi i Korintierbrevet. Och de här sakerna är ganska härliga att studera och läsa. Och jag ska läsa några versar här. Vi ska ta 58. Är det för lite? Syns det, Mats? Sola? Det syns bra. Då vill vi lita på er på sista raden där. Det står så här. Jesaja 58:3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Liksom inte dricker vatten ens en gång, inte äter någonting. Gud, du ser det ju inte ens. Men se, på er fastedag gör ni ju vad ni har lust till. Och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Alltså man kan gå in och göra rätt saker och liksom det blir som en lagiskhet att jag gör allting i lagen i Gamla testamentet. Det är ju en lag, det är singular. Så är det ju tanken att man ska fasta en dag på försoningsdagen. Judarna införde att man fastade 2 dagar i veckan. Jag kommer inte ihåg om det är onsdag och fredag eller om det är måndag och torsdag. Ja, det är 2 av dem i alla fall. Onsdag och fredag fastar de, ja. Och när man fastar så ja, det blir liksom en viss... man gör det på ett sätt som det blir slentrian, ungefär som vi måste be den här bönen där nere. Eller jag säger halleluja, för det ska man göra i kyrkan, det man hört. Det betyder ingenting för mig, men om jag säger halleluja, prisa vare Herren. Alltså om jag menar det, då händer det någonting. Men om man fastar precis som och gör vad man har lust till, man är arg på jobbet, man liksom, är man chef så driver man sina arbetare till vansinne för man är sur och grinig för man inte äter någonting. Nu tittar jag, det var inte mer att titta åt det hållet. Och man liksom kör i trafiken som en vettvilling och irriterar på allt och alla, för det är ju, de kan inte köra i snön och de är idioter. Tänker man ju då. Är det bara jag? Nej, det är inte precis, nu börjar man ju liksom... Nej, ni fastar inte på ett sånt sätt så att vi kan göra vår röst hörd i höjden. Det är ju liksom helt meningslöst att fasta på det sättet. Ska vi se vad det står mer då? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Jag vill att ni lossar orättfärdiga bojor. Jag vill att ni löser okets band och släpper det förtryckta fria. Att ni bryter sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd med den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Och här finns det ju många saker. Liksom, så att det känns som att så fort man läser någonting i Bibeln så är det inte bara så där enkelt att plocka ut det ur sitt sammanhang. Utan det är, oj då, hela mitt liv blev ju liksom påverkat av fastan. Hela mina tankar, vad jag gör. Och allting i Bibeln verkar vara innästlat i varandra så här. Det är liksom inte, det är inte ett styckverk, det är en helhet. Och man måste läsa alltihopa. Och så att det är inte, att fasta inte är en sak. Att hjälpa de hungriga inte är en annan sak. Det hänger ihop. Jag kan ju inte ena stunden laga världens bästa middag och nästa stund skälla och leva rövare. Liksom. Det blir inte så mycket god relation av det. Nej, det är bra. Jag kommer inte på något bättre exempel. Det var liksom... Sen står det en annan sak att håll inte undan ditt kött och blod. Och vi har haft en uppenbarelse i vår familj att vi måste ju umgås med dem i vår släkt. De som är nära, som inte är troende. Man ska liksom, vi ska inte dra oss undan dem för att det är, nej, vi vill umgås med kristna vänner. Det ska man göra. Vi måste ta dem under våra vingar. Vi måste be för dem. Speciellt när vi fastar och ber, då hör han ju extra bra, verkar det som. Och då ska vi be för våra bröder och systrar, mor och fäder och morfader och barnbarn och allt vad det kan vara, våra barn. Och i fortsättning på Jesaja, om vi fortsätter på Jesaja 58:13, så det är samma kapitel, så står det så här: om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, kallar din sabbat för din lust och förhärliga den till Herrens ära, om du förhärliga den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren. Helt klart kopplar han ihop det med att gå och fira sabbat, gå till templet, gå till kyrkan, gå till gudstjänst. Man gör inte det när man har lust, utan man gör det för att jag vill lära känna Gud mycket mer. Han är utgjuten här, det är hans ord som predikas, vi lovsjunger honom. Så det finns väl ingen bättre plats att komma till. Sen så förstår jag också, jag kommer inte alla söndagar heller, att det finns ju saker i livet som gör att man kanske inte alltid kan vara med. Men om man kommer när man har lust, och man gör det liksom, ja nej, men idag fick jag lite tid över, ja då är det ingen större mening att fasta, skulle jag nästan säga. Det är ju liksom, ja, vi måste prata liksom. Vi har inte pratat på jättelänge. Vi kan väl ta en stund och bara liksom mysa och så här. Nej, vet jag inte. Jag har inte lust med det. Nej, jag har inte tid. Jag har massa annat. Jag ska ju kolla film. Vad var det jag gjorde? Äta popcorn, kolla film, träna och köra. Ja, gör allt det där som jag bara är väldigt måttfull i då. Balanserad. Så jag skrev ner några saker så här, att om det blir en, Jesus han lärde ju också det här att när vi fastar så ska vi inte göra det så att människor ser det, vi ser ynkliga ut och så här, utan vi ska göra det i fördolda. Det är ju, det är, man jobbar ju på sin relation med sin Herre. Och vi, om det bara blir en fasad eller det blir egoistiska anledningar, om vi liksom inte bryr oss om andra människor och liksom vi fortsätter då som vi sa peka finger och tala onda ord och vi följer bara vår egen agenda, det jag har lust med, och bara babblar och tisslar och tasslar på jobbet och pratar skit om chefen och så här. Det ingår ju i viss del på en arbetsplats att det pratas illa om chefen uppåt. Jag tror att det liksom är så, men man bör ju försöka undvika det då. Speciellt om man går in i en period där man vill söka Herren extra mycket. För det är ju, man avskiljer en viss tid för att söka Gud ännu mycket mer. Det blir inte så behagligt för om vi ska ha den här mysstunden och det enda jag vill prata om det är liksom grannen som inte klipper gräset och varför måste de göra sig och varför parkerar de alltid utanför vårt hus när de har så mycket gäster på tisdagar. Jaha, nej, det var visst utanför vårt hus, vi parkerar framför de andra grannarna istället, ja. Nej, men man kan bara prata skitsnack liksom då när vi ska ha en god stund tillsammans. Så när jag ska ha min stund med min far i himlen, då ska jag inte ha fyllt mig med vad heter det, tissel och tassel och struntprat. Och det här är inte lätt. Men jag försöker för att jag vill. Jag gör det inte för att jag måste och följa en massa stadgar och så här. Nej, jag vill Gud. Och förlåt mig att jag faktiskt blev arg på en på vägen hit. Det första som hände när vi körde ut på vägen. Vi har en ganska smal väg så var det snö. Jag ville liksom inte flytta så jag kom ju nästan inte förbi. Och så är det märkligt, en del borde inte ha körkort. Och precis då så bara... Ja, förlåt mig, ja, det kanske fanns en anledning varför hon körde där mitt i vägen och kanske var osäker och var tvungen att åka. Så jag tänkte, ja, det kanske var så. Det var inte en behaglig tanke. Jag är liksom den första att erkänna att det går ju inte att uppfylla det som står här. Eller där. Lagen är inte till, alltså den, vi kan ju inte följa lagen och bli rättfärdiga. Den är ju till för uppenbara att vi är i beroendeställning till Jesus och hans nåd och hans rättfärdiggörelse. Det är ju därför jag vill ha en relation med honom, inte följa hans bud. Jag hoppas att du också har samma bild av nåden, att vi är helt, helt rättfärdiggjorda på grund av vad han har gjort. Och vi har frihet. Vi har frihet att välja. Just det. Vi har frihet att välja att vilja. Jag kan ju välja att jag vill detta. Det är ingen som tvingar på mig det. Jag skriver ner den, jag skriver så här. Med min vilja väljer jag vad jag gör. Inte på grund av att jag måste. För om jag måste så har jag ju inget val. Och då vore jag ju inte fri. Då vore det inte en relation med äkta kärlek utan en institution med lagar och krav. Och då är vi inte fria. Och det är precis det handlar om. Det handlar om att vi har en frihet. Jag väljer att fasta. Och jag väljer att jag vill fasta. Därför gör jag mitt yttersta under en viss period. Och det kan man göra på olika sätt. Vi kommer tillbaka till det. Det kommer bli en liten undervisningspass här idag. Så ni hoppas att ni är laddade. Och om man tänker så, vilket är det största, det första budet? Som, om man sammanfattar lagen och profeterna i två bud, vilka är det? Förra? Första? Älska Herren är Gud av hela ditt hjärta och hela ditt förstånd. Det är det första. Och det andra? Ja, det är nästa som dig själv. Vi ska älska Gud och vi ska älska medmänniskor. Vad är det vi har pratat om? Vi ska älska Gud. Vi ska jobba på vår relation. Vi ska älska medmänniskor. Så när vi närmar oss Gud och fastar och vill höra hans planer för mitt liv, då kan vi liksom inte liksom strunta alla människor. Bara, nu fastar jag och tittar på mig. Och det är liksom så fel det kan bli då. Vi är fria. I Galaterbrevet 5, där har vi frihetskapitlet i Bibeln. Jag har några utdrag här ur. Och det står så här i Galaterbrevet 5:1, så står det så här: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Står därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Så vi ska inte hitta på någonting nytt som kommer nu och lägger oss under, ja fast vi har nog vissa saker vi ändå måste göra. Alltså, måste jag ändå göra vissa saker för att visa... Alltså det är ju en relation vi bygger på. Eller är det fortfarande vissa saker? Ja, vissa kriterier ändå. Ja, det finns ju, jag vet ju om vad du gillar. Och de försöker jag göra. En gång, jag måste berätta det. En gång för länge sedan så fick jag reda på att Ann-Sofie, hon älskar att, det är, att jag hjälper till hemma. Det blev en uppenbarelse för mig. Så barnen var små. De var en, var väl som Samuel och Veronica var väl 2,5-3 och du var hemma. Så när jag kom hem från jobbet så tyckte du det. Det visade sig att det var väldigt bra om jag liksom hjälpte till lite när jag kom hem. Titta på disken och grejer lite där. Kolla om det var bäddat, om det var ordnat, plockat, om det var rent på toaletten och sådana saker. Och jag hade lite svårt för att liksom komma in i den goda vanan. Så jag skrev ner det på en lapp. La det i min plånbok. Mycket riktigt hade jag den i plånboken. Och så satt jag på lunch med mina kollegor en gång. Och de... Ja, vi pratade om allt möjligt och liksom, jag är mycket måttfull så att mitt smeknamn vid den tiden blev Sleven. Jag åt fort och bara in med maten, det ska njutas hastigt och så här. Och så satt vi och pratade om allt möjligt, bla bla bla, och så här och så. Åh, förresten, jag har världens grej. Kolla vad jag har i min plånbok. Och så fiskar jag upp den här. Tror ni att de blev imponerade eller tror ni att de smalla av? Tror jag var helt korkad alltså. Jag går all in när jag försöker göra någonting. Jag har inte kvar lappen för nu har jag lärt mig den. Men det är nog snart dags för en ny lapp, tror jag. Så man får ju, jag skapar mina egna vanor och mina egna rutiner för att förstå att ja, jag måste liksom ju ändra på mig. Och det är ju ingen annan som kan ändra på mig än jag själv. Ann-Sofie kan ju inte ändra på mig. Så att, men du var väldigt tydlig med vad du uppskattade då och inte uppskattade. Så att vi ska inte tvinga in någon under ett slavok, men man kan vara tydlig med vad man uppskattar och Gud är tydlig med vad han uppskattar. Och så försöker man lära sig tala det språket. I Galaterbrevet 5 och 16 står det så här: vad jag vill säga är detta, vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och då, alltså om vi håller oss till att tillbe anden, om vi liksom vandrar i anden, vi söker vad Guds vilja är, då kommer vi liksom inte hamna i det här trångmålet att liksom vilja sätta upp regler för varandra. Det är bättre att sätta upp regler för sig själv. Det kan man ju göra. Kanske till och med bra. Och i 18 så är det. Men om ni leds av anden, då står ni inte under lagen. Så att vi behöver inte följa lagen. Jesus, han fullgjorde lagen för vår skull. Och det är, står i, när det står i grekiskan att han fullgjorde lagen, så står det, jag kommer inte ihåg vad det heter i grammatisk form, men Yngve pratade med i veckan, han sa att det betyder att det är ständigt pågående. Han gör det hela tiden för oss. Och jag kan ju säga att det var en mycket intressant teologisk diskussion jag hade med Yngve i veckan om det här. Han är så grymt duktig på teologi. Han satt i bilen och han bara liksom, ja men, ja, allting som han bara kan. En fantastisk gåva till församlingen. Så att ära till honom. Han har lärt mig en del kring den här predikan. Och sist, men inte minst, så står det så här: andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sen står det så här, sånt här är ju inte lagen, är inte emot sånt. Men det här är en frukt av att vandra i anden. Omöjligt att sätta upp regler. Ja, nu måste vi vara kärleksfulla, vi måste vara glada, vi måste känna frid. Det är inte lätt att göra det. Vi måste ha tålamod, vi måste vara vänliga. Och goda ska vi vara också. Trohet ska vi ha. Mildhet och självbehärskning. Där föll det för mig. Annars gick det bra hela vägen fram där. Det där med måttfullhet, va? Det är inte så lätt. Jag tar lite vatten. Jag dricker hela glaset på en gång. Ja, jag sa det. Hur ska jag klara det här? Dricker man för mycket så blir jag bli kissen nu. Det är på en sån här lång stund. Vi är fria i Kristus. Vi ska inte lägga på varandra bud. Och det här är ett fantastiskt... ska vi se, vad tog jag vägen nu? Ja, det är Galaterbrevet fortfarande. Galaterbrevet 13, så står det så här. 5 och 13. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Så att det finns ju... helt klart inbyggt i våran mänskliga natur. Vi gärna vill ändå sätta dit några krav. Det är svårt att ha förbehållslös, heter det inte? förbehållslös kärlek. Det är inte lätt. Det är omöjligt nästan. Men vi är kallade till frihet. Vi ska inte använda den här friheten till att ja, men vi är fria att sätta upp krav på varandra också. Det vi däremot ska göra, vi ska läsa hela Bibeln. Vi ska låta oss påverkas av de exempel som finns. Och när man läser de olika gudsmän som gått före oss, hur de har fastat och bett, så ska man tänka sig, wow, vilket gott exempel. Kan jag lära mig någonting av det? Ska vi titta på några exempel här? Ska vi titta på det? Vi ska börja med Ester. Detta är exempel. Det är inte formler, det är goda exempel som man kan dra lärdom av, man kan härma och man kan, ungefär som när man tränar i det rena fysiska, så kan man ju titta på någon annan som tränar. Aha, hur gör han? Hur ofta tränar han? Hur fort springer han? Vad äter han? Kan man ju på något sätt härma och ta efter och testa, se om det ger god effekt. Och ett gott exempel är Ester. Nu är vi ju långt bak i tiden. Kungen i Persien heter Xerxes den första. Xerxes, kungen av Persien. Någon som har sett filmen? Nej, ingen som tittar på sådana filmer. Men det finns ju Hollywoodfilmer, så att Xerxes, han är ju en historisk person, helt klart. Om du går och frågar vem som helst på stan, så är det en historisk person. Bibeln är ett historiskt dokument, alltså finns han ju med i Bibeln också. Det var han som regerade. Han hade i det här området där Ester levde och hennes släkting Mordecai, så var det Haman som var minister. Han var första minister. Och Haman, han var en riktig prick. Han tyckte att alla skulle böja sig för honom och liksom buga sig. Mordecai, han var jude. Han vägrade. Jag tänker inte böja mig för dig. Jag tjänar en gud och det är den enda levande gud. Det är den enda jag böjer mig inför. Haman, han blev ju inte så glad. Han blev rasande. Han till och med kom på så här att nej, jag ska gå till kungen. Den här Xerxes var ju inte någon jättesnäll historisk figur. Han krigade. Men Haman fick Xerxes öra, så kom han fram till att ja, vi påbjuder att vi utrotar judarna helt enkelt. Vi kör en förintelse. Det har ju varit ett antal gånger genom historien. Och vad är det som händer då? Ja, Mordecai får ju reda på detta. Och han går ju till sin släkting Ester. Ester hade innan det här hänt hade vunnit en skönhetstävling, kan man säga. Hon var oerhört vacker. Hon hade en stor talang. Hon var den vackraste av de vackra. Så Xerxes hade ju tagit henne till drottning. Tillsammans med många andra drottningar. Det innebar inte att man hade fritt tillträde till kungen och sådär. Men Mordecai gick till Ester och sa, du måste hjälpa oss. Nu är det fara och färde. Det är ju faktiskt dina släktingar. Det är judarna som står på spel. Och hon sa att ja, det går inte för mig. Jag kan inte bara gå in till Xerxes. Om inte han visar nåd, lyfter sin spira. Om jag går dit utan anmälning så är det dödsstraff på det. Så hon sa att jag ska göra ett försök. Men så säger hon så här, samla ihop alla judar, alla som var i det här i Susan, fasta, ät ingen mat, drick inget vatten i 3 dagar. Sen ska jag gå in till kungen. Och mycket riktigt så de fastade och bad, antar jag. De fastade, de åt ingen fast föda och de drack inget vatten. Och Ester gick in till kungen och fick kungens favör. Och det som händer istället är ju att kungen hedrar Mordecai och Haman hängs. Så det blev liksom total ombytta roller. Och i den här historiska händelsen så kan vi ju dra några lärdomar. Alltså att när man har stor nöd i sitt liv, eller man har stor nöd i ett land eller i en stad eller en församling, ja, då är det en god idé att följa exemplet, fasta och be och så bara mycket man klarar. 3 dagar är ett sätt. De gjorde det. Alla är med. Man kanske har stor ekonomisk kris. Man kanske har kris. Barnen är ute på vift. De kanske lever precis så som man inte önskar. Kanske är fast i narkotika eller i någonting annat. Fruktansvärt. Depression, hopplöshet. Och det som händer, ja, man får dra sig undan allt och fasta och be. Och Ester, hon erkände ju att hon var 100% beroende av Gud. Hon kunde inte bara gå in till kungen och göra upp en egen plan. Så det är en lärdom att om man verkligen vill göra sig helt beroende av Gud, gör som Ester. Ett annat exempel. Nu är vi i domarboken. Det är ju Israel som har, de har liksom kommit lite i de bråkar med Benjamins stam. Det är ju, jag vet inte om man kan kalla det för, det låter ju nästan som inbördeskrig, men Israel har strider mot Benjamins barn. Och Israel, de bad till Gud, nu drar vi ut mot Benjamins barn. Och de förväntar sig att Gud är med dem. Vad hände? De blev ju slaktade. De fick ett sånt stort nederlag. Så att det var ju på gränsen till att vad är det som händer? De slickade sina sår, åkte tillbaka, bad igen till Gud. Liksom, vad gör vi? Vi måste gå mot Benjamins barn. Vid två tillfällen så skedde detta. De ut och krigade igen. De visste att Gud hade sagt det. Men de led nederlag. De samlade sig igen en tredje gång. De grät, de fastade och bad till Gud. Gud svarade dem: nu ska ni dra ut och jag ska ge fienden i er hand. Och i domarboken 2026 så står det att de grät, de fastade och bad. De drog ut, de vann. Och varför kan man dra för lärdom här då? Ja, om man säger så, om man ska ge sig ut i strid på riktigt, ja, då ska man inte bara göra. Ja, vi vet att Gud alltid är med oss. Vi vet att Gud jättegärna ser att vi är med på en New Age-mässa här nere, så som vi var för ett antal år sedan. Men vi ska ju inte bara ge oss in i en sån kamp utan att fasta och be. Vad var det vi gjorde? Vi fastade och bad. Jag var inte med själv. Vad hände? Ja, de fick problem, för de fick inte kontakt med sina andar. Vi fick några frälsta på kuppen som kom med i församlingen här, och en av dem var här igår kväll och prisade Gud och sa säkert halleluja flera gånger. Han bad för mig faktiskt. Fantastiskt. Ja, det är ju så vi ska inte ge oss ut. Vi ska inte påbörja större projekt eller större förändringar eller ge oss in i strider utan att vi fastar som förberedelser. När började vi byggprojektet på riktigt? Vi tog ett beslut förra hösten i november. I januari hade vi bön och fasta. Då hade vi tre böneämnen, om inte jag missminner mig. Bygget, ungdomsarbetet och lifegrupperna. Så vi fastade och bad, och bygget var en del som vi fastade och bad för. Och bygget kom inte, vi fick ju bygglov i april. Där någonstans, det blir ju ingen bygge om man inte har bygglov. Så innan vi hade börjat byggprocessen fastade vi och bad vi. Så att när man har stora grejer på gång, man vill göra någonting nytt i sitt liv. Alltså, stora saker kan ju vara att man byter jobb. Man vill liksom flytta, alltså man ska flytta från en stad till en annan. Alltså, när det är större saker, så fasta och be. Alltså, om vi ska göra något stor grej, vi ska investera i någonting, eller vi ska skänka bort alla våra pengar. Det är ju ganska så bra om vi pratar ganska mycket om det. Fasta och bön, då pratar man ganska mycket med Gud. Då närmar man sig honom för att man vill det. Och annars kommer vi ganska så lätt att få splittring och problem om liksom, nej, men helt plötsligt så har vi tömt konton och skänkt det till Rädda Barn, Bolembo. Det är Bolembo. Ja, det är bra. För det står ju där i Jesaja 58, det ska man göra. Det är stor risk att vi får problem då. Om det bara, eller inte, det beror ju på. Om vi pratar om det och vi är innerligen mot varandra. Och kanske till och med fastar och ber för att få vägledning. Den här är också en going. Vi ska ta, detta är den näst sista. Esra. Nu, jag älskar ju Nehemja. Nehemja bygger upp murarna. Men innan Nehemja kommer tillbaka till Jerusalem så har ju Esra redan varit på väg. Judarna hade ju sedan 80 år redan börjat komma tillbaka i olika vågor. Esra leder ett återvändande från Babylon till Jerusalem. Templet är återuppbyggt. Däremot är folket i dålig andlig kondition. Kan man förstå när man läser den här texten då. Han har 2000 familjer med sig, sitt följe. Det är en ganska lång resa. De går väl antagligen, de flesta kanske har lite åsen och så här. Och de kommer fram till floden Ahava. Det är efter 8 dagars lång strävan här då. Jag hade lite svårt att hitta den på kartan var den ligger. Det finns olika bud. Men det är någonstans mellan Babylon och Jerusalem. Så står det så här i Esra 8:21. Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför Gud och be honom om en lyckosam resa för oss. Vi skulle be för våra kvinnor och barn, våra familjer och för alla våra ägodelar, våra tillgångar. Det är ett gott exempel för vad kan man be om? När kan man fasta? Ja, alltså jag vet inte riktigt. Vad ska jag göra på min livsresa? Vad har jag för uppdrag här i församlingen? Vilket jobb ska jag ha som jag nämnde förut? Att be för sin familj och sina barn. Att be för att Gud ska försörja en. Ja, det var det de gjorde här. Så här kan man se 3 goda exempel på att det här är saker som man med absoluthet kan fasta och be för. Det är stora beslut. Liksom. Okay. Att bryta upp och flytta från en stad till en annan. Det är ett stort steg. Esra med folket här, de fastade och bad. Och när vi, jag skulle vilja säga en sak om barn här. Alltså när man, det är oerhört viktigt att man ber för sina barn så att tron byggs i alla tempel, i alla människor, generation för generation. Sen så kommer det ju att hålla sig över tid också. För välsignelsen gäller inte bara här och nu, det gäller i generationer, står det. Så be för barn och barnbarn. Och den fjärde exemplet, där har vi Daniel. Han hade bett till Gud. Och han hade inte fått någon uttydning eller något svar. Och han hade under 3 veckor i 21 dagar, alltså 3 gånger 7 dagar. 7 är ju fullhetens tal, så 3 gånger 7 dagar hade han valt att inte äta någon god mat. Och ingen vin och så här. Och många menar på att han åt bara grönsaker och frukt. Och efter 21 dagar, då kommer Herrens ängel och talar om för honom att Gud har något speciellt för dig. Och uttydningen kom efter 21 dagar. Det här är Guds plan för dig. Han vill att du ska göra det här och det här och det här. Och han säger också någonting intressant. Att Gud hörde ju bönen redan första dagen. Och jag blev utsänd. Jag skulle komma med uttydning och berätta för dig Guds vilja. Men det var någonting som hindrade mig. Att de onda andemakterna stod i vägen. Så jag fick, alltså det var en kamp i andevärlden. När budskapet från himlen skulle levereras. Han fick vänta i 21 dagar. Så ibland behöver man vara uthållig. Det är en av andens frukter också. Fasta och be. Så det här är en helt annan typ av fasta. Och man kan ju lära sig att Daniel, han fick ju en tydlighet och en klarhet över sitt liv. Och vad som skulle hända de kommande tiderna. Gud, han vill ju undervisa oss och ge oss insikt och vishet. Och det gäller ju både för dig och mig. Absolut. Och man kan med fasthet, man kan liksom säga så här. Ja, så läser man Bibeln så fasta och bön. Ibland är det som gäller. Om man ska få förstå fullheten av Guds vilja i ens liv. Ibland måste man fasta och be för att driva ut onda andar i någon som är sjuk. Det är inte bara så att ja, Gud är med mig och jag ber i Jesu namn. Ja, så är det. Men ibland så måste man, Gud, liksom, hur ska jag bete mig? Vad har du för vad är det för plan du har för mig? Jag vill umgås med dig ännu mer. Jag vill detta. Jag vill förstå vad du tänker. Liksom. Varför vill du bygga ett ålderdomshem? Liksom. Då vill vi prata om det djupt så jag känner mig delaktig. Förstår på djupet. Inte bara, ja, det blev bra, gör du det. Sådär. Intimitet. Och i Romarbrevet så står det så här. Romarbrevet 12:1. Det är Paulus, han har haft 11 kapitel teologi och i 12:an så bryter han så här, och det betyder så här praktiskt i ditt liv. Han förmanar oss att vid Guds barmhärtighet frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst, att frambära våra kroppar som ett offer. Att svälta våra kroppar och göda anden, det är en helig gudstjänst. Det behagar Gud. Det är vår andliga gudstjänst. Vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Vi ska förvandla vårt sinne. Vi ska förvandlas genom sinnets förnyelse. Hur gör man det då? Jag tror att Gud är den som är bäst att plantera nya tankar. Nya sätt att tänka. Och när man närmar sig honom, då blir man påverkad. det är ju därför vi säger samma sak oberoende av varandra när man umgås under 21 år. Det är inte en slump liksom. Och vi kommer få förmåga att pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och vad som behagar honom. Så nu då, varför fastar jag? Jag tror att ni kanske har begripit min syn på det hela i alla fall. Jag fastar för att jag vill fasta. Jag har tidigare försökt. I år är första gången när jag ville, heter det inte ville. Jag hade en vilja att fasta det här året. Det går ju fantastiskt mycket bättre än alla andra gånger jag har försökt. Alla andra gånger har det varit så här, nu ska vi fasta. Jaha, så kommer den här lappen som går och gick runt här då. Ja, det är inget måste vara med på den. Men vill ni vara med och be så ska ni vara med och be. Ni ska inte vara med för att ni ska vara med. Det är ingen idé att skriva upp sitt namn och inte be. Liksom det är inte så bra. Jag fastar för att jag vill. Och hur gör jag då? Ja, alltså rent konkret, det vi uppmanar under den här treveckorsperioden är ja, alltså antagligen är ju Daniels sätt att fasta det enklaste, för då äter du lite grönsaker och frukt. Så det är ju ett sätt. Under den här 21-dagarsperioden kan du säga att ja, jag fastar en dag med vatten. Jag fastar 3 dagar med vatten. Jag gör på ett... Det är ju en förberedelse som var och en måste göra för att bidra till den pålysta fastan som är här i församlingen. En pålyst fasta som vi har i församlingen är inte samma sak som i april när jag upplevde att jag måste fasta och be för någonting i mitt liv. Nej, nu är det någonting kollektivt och då drar vi alla ett litet strå. Och jag försöker mig på den här 21-dagarsfastan. Och jag frågar Gud, liksom, vad ska jag äta? Hur äter man nu? Liksom? Och hur ser en dag ut? Men det som är tydligt är att jag måste ta ställning. Varför gör jag det? Vad är motivet? Jag skrev ner det i min telefon faktiskt. Vad är syftet? Vad vill jag uppnå? Vad är det jag fastar ifrån? Och sen så är det bra att ha några mål. Skriva ner dem. Och sen varje dag ha en liten andaktsstund när man skriver ner det. Och att jag minimerar sociala aktiviteter. Jag fyller inte kalender med fester och filmer och popcornätande. Liksom, det är ju bara jättejobbigt. Det är ganska korkat dessutom. Man undviker ju så mycket som möjligt. Nu har vi en dotter som fyller 20 år mitt i den här perioden. Det är lite jobbigt. Men det kan man väl överleva också. Jag dricker mycket vatten. Ni ser ju. Jag håller mig ren. Ni får komma fram och krama mig och se om jag luktar. Men det händer ju grejer i kroppen också när man fastar. Så man ska... Nu säger jag ju det här för att jag undervisar om fastar. Men jag säger inte på jobbet att jag fastar. Jag säger inte till grannen eller liksom det... Nu är det ju publikt här att vi försöker. Och jag spenderar så mycket tid jag kan. Och hur ser en dag ut? Hur såg min fredag ut? Ett exempel. Ja, jag hackade en banan och åt en apelsin. Det var frukost. Och faktum är att och så dricker massa vatten. Sen så får jag ett sms av Ann-Sofie varje morgon. Det är kanske några till som får det. Alla har fått frågan, tror jag. Har ni inte fått frågan så ställ frågan till Ann-Sofie. Det är en liten uppmuntran med ett bibelord, en kort bönefokus för den här dagen. Då läser jag det här bönordet. Läser jag Guds ord och funderar jag över. Det finns en utmaning här, till exempel vem vill du ska bli frälst? Liksom. Ja, men då skriver jag ner det. Så då vet jag, ja, men då ber jag för det. Och så blir det en liten andaktsstund så får man hjälp. Och Ann-Sofie snor det från en bok. Men då gör det väldigt bra. För du drar ut en essens därifrån. Sen åker jag till jobbet. Jag lyssnar inte på nyheterna. Jag lyssnar inte på trafiknyheterna. Jag kör hyggligt långsamt för att inte bli irriterad. Jag lyssnar på lovsång. Jag tror det är jätteviktigt att omge sig med så mycket. Det man bara älskar liksom, med lovsång. Och så arbetar jag som vanligt. Jag tar faktiskt en kort lunch. Jag sitter nära vår lunchrestaurang. Så har jag enkel. Jag går ner och plockar till lite grönsaker. Så äter jag dem. Dricker vatten. Och så är det en kort lunch. Och så försöker jag att liksom gå in på toaletten en kort stund. Och så kan man be där inne. Det är väldigt bra. Det är inte så märkligt att vara borta en stund. Det är ett bra böneplats på jobbet. Jag ska inte gå djupare in på det. Men det är väl bra. Sen så åker man hem från jobbet. Jag lyssnar mer på lovsång. Man måste göra vardagssysslor. Vi har ju en hemma som äter hur mycket kött som helst och massa god mat, så det man får ju handla och så här var lite såna grejer. Det är väl någon, göra andra saker också. Tvätten. Ja. Jag får inte lov att vara där. Jag får hänga och vika men inte sortera. Men jag försöker få lite extra tid till bibelläsningen. Nu hade jag ju förmånen för att behöva jag hade förmånen att predika här idag, och då blir man ju liksom, jag vill predika allt, så måste jag förbereda mig. Jag måste ju inte predika, jag kan ju tacka nej. Och så får någon annan, får David predika. Eller Emily kanske? Ja, jag vet inte, det är kanske extremt bra, vi får se. För utmana dig. Jag hoppar över tv liksom. Jag behöver inte titta på tv. Däremot så kände vi i fredagskväll, nej men vi kan väl kolla på någon, vi måste liksom bli trött till slut. Då har vi några kristna filmer som har ett budskap i sig. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var, men det var jag blev tårögd redan liksom innan den här börjat. Det var jätte inte, det är inte alls liksom, så jag är inte måttfull på det området heller. Men det tror jag kan vara väldigt bra att fylla sig med goda saker som liksom peppar ens tro. Facing the Giant heter den här, just det. Sen så käkar vi lite grönt och frukt. Jag vet inte vad det är fredagskväll, men jag kom på att en näve nötter. Alltså inte med salt och grejer, utan bara så. Det är ganska bra. Så, och så gick man lägger sig, och vi ber alltid kvällsbön ihop. Innan vi släckt lampan, för annars blir jag så trött. Så vi ber innan där och så. Så det var en dag i mitt fastliv. Ungefär så. Det är lite mer. Ni kanske tyckte det var extremt lite så, men det var en arbetsdag. Är jag ledig så spenderar jag lite mer tid att läsa ordet. Så här då. Jag gör så gott jag kan. Så summeringen då. Ska jag inte tråka ut er mer här då. Alltså, jag fastar för att jag vill. Jag är fri i Kristus. Men jag vill söka honom. Jag vill lära känna honom. Jag vill förstå vad han har för mig. Jag vill veta vad hans plan är för KCV. Jag vill veta vad jag ska göra eller inte göra. Jag tackar honom för att han betalar bygget. Jag tackar att han har allt i sin hand. Jag vill veta, ska jag byta till ett jobb i Stenungsund för att jag behöver inte åka så långt? Jag vill veta hans goda omtanke och omsorg. Jag vill ta del av, jag vill höra hans ord. Jag vill, när jag öppnar Bibeln, så vill jag att det ska liksom röra sig. Det ska liksom poppa ut på ett nytt sätt. När jag lovsjunger så vill jag uppleva Gud med en gång. Jag vill ha frid i sinnet, så att jag inte tar en, två lovsånger innan tanken stilla sig. Jag vill fasta. Och i Jesaja 29:13 så står det så här att alltså, det är ingen idé att liksom bara med läpparnas bekännelse säga massa fina ord och göra allting rätt. Hjärtat måste vara med, annars är det bara ett inlärt människobud. Därför fastar jag. Jag hoppas att detta har gett dig någonting. Jag har hållit på faktiskt i 53 minuter tror jag. Jag frågar Ruben. Långt pass. Men tanken var så här, att få lite grund i hur jag tänker. Jag är uppbackad av en god vän till mig. Det var fantastiskt att få läsa lite grekiska och liksom titta på vad är det som det står på de olika textställena med Yngve faktiskt. Han hälsar inte, men jag hälsar ändå från honom. Men han sa det att han gläder sig vad som händer här. Han är med oss i hela hjärtat. Tittar du på detta, Yngve, så hälsar jag tillbaka. Du är högt älskad och vi ber för dig. Känner du kan komma upp i låtsångare. Så försök göra någonting under fasteperioden för att ni vill, inte för att ni måste. Jag bara avslutar med en kort bön här då.